Ja, Bengt, nu när vi ska tala om blommor, blomster. Du som ofta är en sån annorlunda människa måste naturligtvis sticka fram med något udda. Eller har du något udda att bjuda på?
Ja, det kan jag gärna stå till tjänst med. Jag kommer precis ifrån köksträdgården nu och där står en blomma som nog inte många människor har. Nämligen blommande grönkål. Du vet, vi sparar alltid grönkål och purjolök för att just de ska blomma några stycken. Och då kommer de så här års. Och det är en lysande gul blomma. De är liksom 3 decimeter långa axer, de kallar det för, fulla med små blommor. Och bortsett från att de är så lysande gula och vackra så är de så goda att äta. Mm. De har en sorts babykålsommarsmak, som söt, mild kålsmak som är så fin. Man kan bara beta dem som en ko.
Men de finns inte i vår litteratur, förmodar jag.
Antar att de inte gör det.
Nej. Apropå växter som inte finns där. Jag vet att Harriet Hjort i sina blomstervandringar skriver vackert om maskrosen. Men har du stött på den i poesin någon gång?
Nej, inte som jag kan komma ihåg. Det måste väl finnas. Om inte annat så utländsk. Jag tycker Martin som borde ha skrivit om dem, va?
Ja.
Och jag har nog själv sysslat lite med dem också. De är ju väldigt förargliga för att de är så vackra, men bladrosetten efter blomningen trycker ju ner gräset runt omkring. Så man kan liksom inte ha dem om man vill ha en snygg gräsmatta. Mm. Men sen är de så underbara, tycker jag, när de kommer sent på hösten, 3:e eller 4:e gången de sticker upp. Och bildar den sista lilla fjäderbollen, eller vad man ska kalla det för. Mm. Att ta en sån i sådär oktober, november och blåsa bort fjunen, det är något väldigt poetiskt.
Det blir ju poesi av detta samtal från din sida här, hör jag.
Ja.
Men om vi talar om den, om dikten och det skrivna ordet. Finns du, ja, det är självklart att det finns massor med väldigt vackert och betagande. Men
det finns en massa skitpoesi, ja, också.
Säg något.
Ja, Rilke är ju min favorit i det fallet. Nej. Eller mitt bästa hatobjekt. Jag vet inte om du kommer ihåg hans dikt. Det är Rosenschale, rosenskålen eller rosenvasen.
I varje fall inte på tyska.
Nej, den är så... Ja, jag har med mig här ett citat ur den. Den beskriver hur man från ruskiga saker, våld och sånt där, kommer till den fulla rosenskålen och blir alldeles mildo, va? Jag ska översätta så här lite hastigt. Ty framför dig står den fulla rosenskålen som är oförgätlig och fylld med detta yttersta av varande och bugande. Borthållande, aldrig kunnande giva, därstående som kan vara vårt yttersta också för vår del. Det är en dålig översättning naturligtvis, men den är så typiskt Rilke. Precis så in i Norden och avlägsna sig hela tiden från objektet bara för att göra några piruetter.
Har du själv fallit för sådant?
Ja, när jag var ung, när jag gick och marscherade i lumpen, då deklamerade jag alltid Rilke tyst för mig själv. Rilke eller Rubaiyat, du kommer ihåg.
Ja.
Det kan vi inte gå in på nu. Nej. Men alltså, just den här dikten kunde jag utan till som ett rinnande vatten.
På tyska då?
Ja,
auf Deutsch.
Ja, just det. Ja. Och när jag kom till det där slutet där, und ist, dass ein Gefühl entsteht, weil Blüten, Blätter rühren. Alltså, och detta, att en känsla uppstår när blomblad rör vid blomblad. Då var jag nästan full i gråt, hur trött, ja, men, och bedrövlig jag än var.
Bengt, hur kunde du samtidigt som fyren vrålade i våra radioapparater över hela Europa, som man då höll på att, du som är född 20, jag vet mycket väl när du ryckte in i militära.
Det var ju under hans triumftåg när jag gjorde rekryten 1940. Jag hade läst Siegfried Sassoon, som du kommer ihåg. Va?
Ja, engelsmannen, ja.
Han
skrev emot krig.
Jo, just. Han blev pacifist under kriget. Mm. Och han beredde sig på arresteringen på fängelsevistelsen genom att läsa en förfärlig massa poesi. Lära sig utan till. Mm. Så han skulle ha ett förråd att kunna deklamera för sig själv. Mm. Och det blev jag så tagen av. Så jag lärde mig då Rubaiyat, det är en väldigt lång dikt. Mm. Och Rilke och vad var det med? Runeberg, julkvällen.
Mm.
Och för att ha sådär. Men det var det med Rilke, alltså en struntpoet av första skoffan som tar itu med en blomma så att det inte blir någonting kvar, inte stoft en gång, bara fraser. Mm. Det är hemskt, och sånt där finns det ju rätt gott om.
Mm. Jag ska nämna en annan, fast omvänt, och en som jag tycker mycket om. Emil Hagström, han föddes vid Hallstabergs fot i Sollefteå, och han satt väl ofta i Stockholm och skrev det verserna. Han dog 1970. Minor poet, ja. Han skriver så här: guckersko och jungfrulin, mjuka tuvors näva, åkergrov och kammarfin, ull och silkessträva, fina strån och mossig sten, liten fågel på sin gren, glömmer sång och kräva.
Ja.
Det är inte dumt du.
Nej, det är så fint. Han ska tala ju, så vitt jag förstår, jag kan inte alla dialektnamnen där, men han talar ju om små, oansenliga blommor.
Ja. Och just på ett annat tillfälle om mynta är en pris, om blåklocka, hundkex och fiblorna små.
Ja. Vi har det ju så beviljat där uppe i våran trädgård, du har ju varit där många gånger, så att vi kan ha en massa ogräs. Det är i gräsmattan också, bortsett från maskrosor.
Ja.
Och där finns det ju då några som man särskilt gläder sig åt, det är alla ärenprissorterna, veronikorna. De blommar ju, en del av dem blommar hela året. Man kan komma ut i februari och peta undan snön. Om det är en solskensdag så kommer den lilla Veronica persika och vänder sig mot solen som inget hade hänt sedan förra sommaren. Sådär.
Men du vill säga det vackert då, man tänker sig en vuxen man då sitter kanske i Stockholm och ruvar i sin ensamhet och tänker och vill återerövra sin barndoms ångermanland. Och så ofta söker han sig till de här växtnamnen.
Ja,
det betyder nog mycket för den nordiska poeter och snordbor överhuvudtaget.
Ja.
Vår sommar är kort och därför tycker vi om dessa växter.
Ja, och när du sa namn, det är ju också så
namn
väldigt...
Ja,
till exempel tycker jag det är väldigt skojigt att läsa floran. Till och med min gamla skolflora, Kråk och Alpis, som du väl också hade. Jag tycker de här små beskrivningarna av växtplatser och växtsätt och blommors utseende är så väldigt fin poesi i sak. Alldeles enkla, inga verb, bara de vanligaste adjektiven.
Sällsynt mellersta Norrland, kusttrakter.
Ja, just det. Det är så suggestivt och stämningsfullt. Men sen finns ju jätteflorer som Linnés flora till exempel. Linnés svenska flora, den är ju också en sån där outtömligt förråd av poesi utan att han alls tänker på det. Han beskriver ju bara den är härlig. Jag vet inte om du har läst den eller om du överhuvudtaget läser floror.
Nej, ja, jag tittar i fotofloror för där är de noggrannare återgivet än när de är tecknade, tror jag i varje fall.
Ja, man slipper ju examinera.
Ja, det också. Men vad heter det, har du något sånt där favoritställe som är bekant för många människor som också du tycker om? Rosor och Aquileia eller Fröding eller någon folk någonting ur stamsånger.
Ja, inte just sånger, men jag kommer att tänka nu på Almqvists beskrivning av Törnrosen som alla känner till.
Nej, hur går den?
Ja, jag kan inte alls den utan till nu.
Du behöver inte sjunga den, men...
Nej, men det var ju väl, du sa det. Men alltså, jag kan inte alls den utan till. Jag kommer bara ihåg den. Den står väl i Svenska fattigdomens betydelse.
Ja.
Törnrosen, du vet, den blommar ju en väldigt kort tid med en mycket enkel blomma i rena, barnsliga, flickaktiga färger. Skärt, ljusvitt, som Grive skulle ha sagt, och lite gult. Mm. Och den har nästan ingen doft. Och så är den borta på en vecka, sen står den bara och trånar hela året. Stort åbäke egentligen kan det bli. Men han har beskrivit den och jämfört den med just det svenska fattigdomens kynne eller någonting i den stilen. Som är, nu har jag glömt det, så skulle jag säga att det är alldeles oförgätligt. Va? Det är för galet vad man slänger ur sig. Men det var den jag kom att tänka på mest. Annars tycker jag blommor är bättre än dikter.
Blommorna själv,
ja.
Men annars säger ju somliga, jag vet att Herr Martinsson var inne på tanken att vi kan bara uppleva, en del av oss i varje fall, naturen om vi har fått benämningarna, begreppen.
Ja.
Att man tycker om och...
Det är riktigt.
När man vet vad det heter, då tycker man det väldigt fint.
Ja, det är en konstig lust människorna har att vilja benämna allting. Det blir, då får du sitt hemvist i en själv på något annat sätt än du hade förut.
Naturen är här inne.
Ja. Säger man blomma så är det liksom lite allmänt. Men säger man då näva eller sånt, så vet man genast, det har man familjen där. Det är underligt, det är en sorts magi det där, tror jag, nästan, om man ska vara högtidlig.